Vi avslutade Esra bok förra söndagen. Men hade vi läst ur den hebreiska kanon så hade det betytt att vi hade slutat mitt i en bok. För Esra och Nehemja bok var ursprungligen en enda bok. Bland annat med anledning av det så beslöt jag mig för att fortsätta i den boken då. Även om det nu kommer att handla lite mera om en annan person vid namn Nehemja, men så småningom kommer åter Esra in i bilden också i den här boken. Jag tycker att det vore synd att avbryta berättelsen om händelserna vid återkomsten efter fångenskapen och inte få ta med vad som hände i Nehemja bok också, för det är fantastiska saker som har väldigt mycket att lära oss. Jag har visserligen sysslat en del med Nehemja bok i församlingen, men aldrig från predikstolen, tror jag. Så hoppas att ingen misstycker att vi nu fortsätter med en ytterligare historisk bok. Som ni kommer ihåg, ni som var med under Esra-boken, så avslutades den omkring 457 före Kristus, då Esra hade kommit tillbaka. Templet var redan återuppbyggt och Esra, den skriftlärde, hade nu kommit tillbaka för att verkligen reinstituera tempeltjänsten igen och se till att allt för sig gick i enlighet med Guds ord. Och han fick ju ta itu med en del saker, en del missförhållanden, och synd fick klaras upp och bekännas och förlåtas. Och så går det några år igen, och nu står det i inledningen av Nehemja bok att vi är i månaden Kislev, i det 20:e året. Det är intressant att Bibelns böcker alltid daterar sig. Ja, i alla fall oftast daterar sig. Det här är någonting som har hänt i historien. Det här är ingenting som någon person har suttit och tänkt ut. Det här är händelser. Och därför är det så viktigt att veta att det har hänt. När hände det? Jo, i det 20:e året. Vilket 20:e år? Jo, i konung Artaxerxes 20:e år, får vi reda på i andra kapitlets första vers, att det närmare bestämt var frågan om. Den persiske konungen Artaxerxes alltså. Man hade inte tideräkning som vi har den, men man daterade efter konungars regeringstid. Här fanns nu ingen konung i Juda, ingen konung i Israel. Så då tog man till den persiske konungens regeringstid, under vilken ju Juda nu också lydde. Han började regera 465 före Kristus. Esra kom tillbaka i hans 7:e regeringsår. Nu är vi nere i hans 20:e regeringsår, det vill säga 445. Vi vet exakt året, vi vet månaden när det här hände. Här kommer vi att möta en bok som fortsätter att tala om Guds suveränitet, om att han råder över konungarna på jorden, även det mäktigaste. Vi kommer att möta en bok som talar om Guds trofasthet mot sina löften. Han håller sina löften. Han kommer att infria 1000 år gamla löften i den här boken. Och vi kommer att finna att Gud inte är beroende av många för att hans suveräna syften i historien ska fullbordas. Han är inte beroende av massor av människor, av arméer och generaler. Nej, det behövs, som vi nu ska se, bara en man ibland. En enda liten människa som bävande böjer sina knän i nöd inför Gud, och så kan stora saker börja hända. Det berättar i alla fall Nehemja bok om. Det är en bok om hur Gud använder våra böner, som vi ibland inte tror når längre än till taket. Så vi nästan säger, det är väl ingen idé att be. Och så finner Nehemja förundrad flera månader senare att Gud faktiskt hörde hans bön. Och det börjar öppnas den ena dörren efter det andra. Han får vara med till slut om en märklig väckelse där borta i Jerusalem. Och han är inte alls i Jerusalem när den här boken börjar. Han är borta i Susans borg, i det persiska riket. Det låg långt borta, det låg en 8 mil nordöst om Persiska viken. Det är en intressant tid i historien det här. Ungefär samtidigt med Nehemja, inte alls långt borta ifrån Susans borg förresten, sitter en man under ett träd i Indien, Buddha. En ny religionsinstiftare som kommer att snart binda miljoner människor i sin lära. Han levde på 400-talet före Kristus. Konfucius borta i Kina startade sin religion efter sin filosofi. Och borta i Grekland levde de stora historieskrivarna, Herodotus. Levde de stora filosoferna nu också, Sokrates, som formulerade ett tänkesätt, en filosofi som har legat till grund för en stor del av det västerländska tänkandet. Platon, hans lärjunge, kom strax efter, Aristoteles något senare. Och snart skulle också den store världshärskaren Alexander den store uppstå där borta i Grekland. Det var spännande saker på gång i historien. Men Bibeln talar inte så mycket om det. Bibeln talar om någonting, jag tror, ännu mer spännande egentligen. Bibeln för oss till en liten borg borta i Susan. I Susania egentligen, som provinsen hette, för vilken Susan var huvudstad. Susan var en av Perserrikets tre huvudstäder. Susan var sommarpalatset, förlåt, vinterpalatset. När det började bli golvdrag där borta i Babel och lite kallt och fuktigt på vintern, då drog konungarna österut och slog sig ner i Susans borg och hade det skönt. Vet du att man har grävt fram Susans borg? Det låter ju rätt romantiskt det där, Susan. Det har något slags romantiskt skimmer omkring sig, tycker jag. Susans borg. Ja, det är romantiskt. Det betyder faktiskt liljornas borg. Eller liljans borg. Och lär ha fått sitt namn av att så mycket liljor växer i området omkring Susan. Daniel sägs vara begraven norr om Susans borg. Han beträdde dess palats. Kommer du ihåg berättelsen om Ester? Hon levde i Susans borg. Det har hänt viktiga saker i Susans borg. Och man var naturligtvis länge nyfiken på den i Susans borg. Var ligger den någonstans? Och så började man gräva i marken där nere. I mitten på 1800-talet redan. Och började hitta saker. Började hitta bland annat en jättegrav på 2000 personer som låg begravda där. Och denna gravgård var från 3000-talet före Kristus. Man fann skrivtecken. Där bodde alltså människor som var kunniga i skrivkonsten redan på 3000-talet före Kristus. Det är en gammal stad. Man fortsatte att göra utgrävningar i slutet på 1800-talet och kom då på detta väldiga palats. Ahasveros palats, eller Artaxerxes palats, som vi nu kommer att tala lite grann om, för händelserna utspelas just här. Det palatset grundlades redan av Darius på 500-talet före Kristus. Och det är ett fantastiskt stort palats, ungefär 1,6 hektar i ythänseende. Tjusigt och utsmyckat i det mest konstnärliga, med det mest konstnärliga påkostnader. Det finns en stenkolumn och många stenkolumner som har fraktats långväga. Det finns cederträ i detta palats ifrån Libanon, som ju ligger 100 mil västerut. Det finns silver som har brutits i gruvorna nere i Egypten, som är en 150-200 mil fågelvägen västerut. Men det tillhörde ju också det persiska riket. Där finns elfenben ifrån Indien. Där finns tegelväggar som är vackert glaserade med färgglasyr. Och där man så har kunnat utföra sina konstverk på palatsets väggar. Det var ett rikt och påkostat palats som den här Nehemia nu arbetade och gjorde tjänst inför själve konungen. Ja, du vet, i Louvre-museet i Paris så finns det två stora rum som helt är möblerade, så att säga, med skatterna från Susans borg. Och man har sagt att det finns ingen händelse i Gamla testamentet som så detaljerikt och fullständigt kan rekonstrueras. Det vill säga scenen för det som händer i Nehemja bok i dess början. Den kan så gott som fullständigt rekonstrueras och sätta dramat igång igen. Så väl känner vi till hur det såg ut där Nehemja nu befinner sig. I månaden Kislev, står det. Ja, det var ju regntid, det var ju vintertid i Persien och konungarna hade dragit österut. Det var november, december. När jag var i Susans borg då, säger Nehemja. Nehemja betyder förresten Herren tröstar, eller Herrens tröst. Och det är ett namn som kommer att passa honom bra för vad han får åstadkomma ibland Juda. Då hände sig en dag att det kom några män ifrån Juda. Och jag frågade dem: hur står det till med judarna? Och hur är det med Jerusalem? Och han får svaret. De kvarblivna som alltså har återvänt ifrån fångenskapen, som finns kvar där i hövdingadömet, de lider stor nöd och smälek. Och vad gäller Jerusalem så är dess murar nedrivna och dess portar uppbrända i eld. Det var ett tragiskt svar han fick. Den lilla kvarleva som hade återvänt efter fångenskapen. För det var ju tyvärr så att det bara var en liten del. 50-60 tusen kanske fanns det. De led nu stor smälek. Fienden hade brutit sig in och raserat muren och bränt upp portarna i eld. Och det hade naturligtvis inneburit att också tempeltjänsten hade stannat av. Och nu led man smälek för folkets glåpord runt omkring. Vad är det för Gud ni har? Titta här, vi kan göra som vi vill med er. Och så hade lovsången tystnat i templet. Och man hade dragit sig undan åt sidan. Och hela det arbete som Zerubabel och Esra nyligen hade uträttat, i det att templet hade byggts upp och gudstjänsten kommit igång igen, det hade avstannat, det hade tystnat. Fienden hade med våld hindrat arbetet. När Nehemja får höra det här, ska vi nogsamt lägga märke till hans reaktion nu. När jag hörde detta, då satt jag gråtande och sörjande i flera dagar. Och jag fastade och jag bad inför himmelens Gud. Vilken reaktion. Han kunde inte skaka av sig rapporten från Jerusalem och tänka, det angår väl inte mig, de får väl skylla sig själva. Utan nu identifierar han sig så totalt med situationen i Jerusalem, fastän han är 120 mil därifrån. Och han sörjer. Han inte bara låter tårarna rinna, han verkligen sörjer. Han är djupt bedrövad över situationen. Fast det var någonting som hade hänt långt borta. Men det gällde hans folk. Det gällde hans Guds stad och tempel. Och han fastade. Jag tror att han inte fastade för att göra sig bättre hörd hos Gud. Han fastade därför att han bara inte kunde äta. Som vi sa förra gången om Esra. Mat smakade honom inte, dryck smakade honom inte. Så bedrövad var han över situationen, över den synd som hade begåtts i Jerusalem. Och nu, Nehemja i en liknande situation. Han bara kunde inte äta, han kunde inte dricka. Så bedrövad var han. Av en andlig orsak, vill säga. Där är jag rädd att vi ligger efter. Vem vågar ta på sig en andlig börda till en sådan grad att man inte skulle förmå sig äta eller dricka? Men här var Nehemja. Och ett ord om fastan här, mina vänner. Den är aldrig till i Bibeln för att på något sätt meritera sig inför Gud och göra sin bön bättre hörd. Fasta finns i alla religioner. Och här ligger den stora skillnaden. Att fastan i andra religioner kommer sig av att människorna har den uppfattningen att gudarna som man tror på och de onda andemakterna är avundsjuka på mig därför att jag får mat och god mat. Därför så är det nödvändigt att jag avstår från maten för att blidka de här gudarna. Självplågeri, det ligger någon slags självrättfärdighet i det här. Därför har du det så uttalat i många religioner att människan plågar sin kropp. Kroppen är ond. Kroppen får inte tillfredsställas med mat och annat. Då blir gudarna avundsjuka. Därför måste jag plåga min kropp för att komma i bättre läge hos gudarna. Gnosticismen som var rådande på Nya Testamentets tid hade smugit sig in i församlingarna. Och ni vet hur det var i Kolosse. Det hade kommit in någon slags legalism där också. Sånt får man inte äta, det får man inte äta och absolut inte det. Det är absolut inte god mat i alla fall. Och så hade man börjat trilla in i någon slags legalism för att tro att då låg man bättre till hos Gud. Inte alls, säger Paulus. Gud har skapat allt. Och allt vad Gud har skapat är till för att mottaga med tacksamhet. Och äta och njuta av. Inte frossa. Men ta emot med tacksamhet. Gud har skapat din kropp också. Det är ingenting ont med kroppen. Det är intressant att det aldrig i Mose lag föreskrivs någonting om fasta. Va? Nej, just det. Ingenstans står det du ska fasta. Jaså? Var kommer fastan ifrån då? Möjligen den stora försoningsdagen. Då stod det att man skulle späka sin kropp den enda dagen på året. Kanske avstå från mat inför det heliga som då skulle förehavas. Men det var aldrig lagstadgad någon fasta egentligen i den mosaiska lagen. Inte heller i Nya testamentet så är det en lag om att vi skulle fasta. Men fasta förekommer ju här i Nehemja bok i Bibeln. Ja visst. Det förekom alltid vid särskilda svårigheter och prövningar att människor för att koncentrera sig i bönen avstod från mat. Och här när de var för bedrövade för att äta, inte kunde äta. När Hanna till exempel i sin bedrövelse över att inte kunna få barn. Hon grät och hon bad. Hon fastade. Hon orkade inte äta. Så vid olycka och sorg och vid särskilda tider utav nationell kris och katastrof, då är det lika som folk säger nej, nu måste vi ägna oss helt åt bönen. Och så avstår man då från maten. Och man hade ibland en dags fastor. Efter fångenskapen till exempel, då kom fastan fram lite mer, därför att man ville komma ihåg vad som hade hänt i historien. Så man fastade en dag om året speciellt för att komma ihåg Jerusalems förstöring. Det skulle kännas lite ont i kroppen för det onda som en gång hände på grund av vår synd. Och så fastade man. Det var en hjälp att komma ihåg resultatet av ogudaktigheten. Men vid längre fastor så avstod judarna bara från den godare maten. Eller från den vanligaste maten. Och ibland så klädde man sig i säckväv och strödde aska på sitt huvud. Rev sönder sin mantel och sin kåpa. Det var ett uttryck för sorg i allt det här. För sorg. Fastan var också ett uttryck för sorg. Inte för att göra sig bättre inför Gud. Man kan inte köpa sig bönesvar. Det här är väldigt viktigt när vi nu talar om bön och bönesvar. I Nya testamentet så står det ju att Jesus till och med anklagas för att inte han fastar som Johannes och Johannes lärjungar gjorde. Till och med så låg han till bords med frossare och drinkare. Hur stämmer det här? Och Jesus säger, skulle mina lärjungar fasta så länge brudgummen är hos dem? Den tid kommer då inte längre är hos dem. Då är det också tid att fasta. Men han befaller inte sina lärjungar att fasta. Vid ett tillfälle säger han att denna form av demonbesättelse kan endast drivas ut med hjälp av bön och fasta. Men inte tack vare fastan, utan fastan hjälper er att mera koncentrera er i den bön som är nödvändig för den här demonutdrivningen. Och läser man breven så står det aldrig om fasta. Paulus säger aldrig att han fastade. Jag tror säkert han gjorde det. Men han är så rädd för att ge någon slags antydan om legalism i det här fallet att han hellre avstår från att tala om det. Och det bådar aldrig gott när människor börjar tala om hur de själva fastar. Det är så lätt att samla lite poäng. Tänk, nu har jag avstått från mat en, två dagar, tre. Nu Gud, nu kommer väl snart bönesvaret. Då är vi på fel väg. Den tidiga kristna församlingen fastade när man avskilde äldste. Kommer ni ihåg Apostlagärningarna 13? Man fastade och man bad och den heliga ande sa, avskild Paulus och Silas åt mig. Barnabas. Och man fastade och man bad och la händerna på dem och skickade iväg dem. Det borde vi kanske följa. Man bör kanske ta det lite mer på allvar. Den tidiga kristna församlingen brukade, vet vi från historien, halvfasta på onsdagar och fredagar till minne av Jesu lidande. Men jag skulle nu vilja säga avslutningsvis om fastan att det kan vara en hjälp för oss att koncentrera oss i bönen. Därför vill jag uppmuntra till fasta, om du för övrigt är frisk och kan använda dig utav den här formen. För det andra så fostrar det oss till andlig disciplin. Om man lyckas med att säga nej till mat när man är hungrig, så överförs det också, tror jag, på andra områden i livet där man frestas till någonting. Man har liksom vuxit i sin andliga karaktär och kanske lättare kan säga nej också till andra saker som man verkligen bör säga nej till. På så sätt kan fastan vara en fostran i andlig disciplin. För det tredje så kan det hjälpa oss att identifiera oss med människor som har det svårt och för vilka vi beder. Om vi till exempel skulle avskilja en bönedag för människor som lider under förtryck, för människor som kanske sitter i fängelse för sin tro och lever på svältkost, så skulle det vara mycket passande för oss att fasta en sådan dag. För att vi i vår egen kropp skulle känna lite grann också hur det kan vara att vara utan mat. Och därför mer effektivt kunna bedja för dem som har det svårt. Det hjälper oss att identifiera oss med dem som har det svårt när vi beder för dem. Därför är fastan en väldigt bra väg att gå. Så Nehemja, han fastade därför att han var sorgsen och bedrövad i första hand. Och nu hans bön. Vi ska ganska snabbt gå igenom det. Men det är intressant att studera bibliska människors böner. Och Nehemja bön avslöjar väldigt mycket om Nehemja. Vi ser att han inte bara var en hovmästare vid Artaxerxes hov. Vi ser att han var en man som kände Gud och kände skrifterna. Därför kunde han bedja som han gör. Och jag förundras alltid över hur hebreerna bad. Nästan alltid så börjar de sina böner med att rikta sig till Gud och betänka vem han är och vad han har gjort. De rusar inte rakt in på förbönsämnet och säger: kära herre, hjälp mig med det här. Utan det är lika som att Bibelns män och kvinnor stannar upp och ser: nu, vem är det jag talar med? Jo visst, det är du. Och så säger Nehemja: ack herre, himmelens Gud, du som råder över himmel och jord, du som är över alla smågudar som finns avbildade här omkring i Persien, himmelens Gud, du store Gud, du fruktansvärde Gud. Det vill säga inte den Gud som man ska gå omkring och vara rädd för, men den Gud som är värd vördnad och respekt. Visst kan man tala till sin herre på ett mycket barnsligt och kamratligt sätt, men man får därför inte tappa bort vördnaden. Jesus är inte någon slags kompis i jeans vid min sida som jag snackar med vårdslöst. Han är den store och fruktansvärde guden, den Gud som är värd att frukta och respektera och vörda. Visar du det också när du beder? Du Gud är den som håller förbund. Du är en trofast Gud. Du är alltså en Gud som inte sviker. Och det är bra att jag tänker på det nu, för jag kommer faktiskt att göra anspråk på din trofasthet snart i min bön. Men först vill jag göra det klart för mig att du faktiskt är den Guden som är trofast. Och så fortsätter han: du är den som håller förbund och bevarar nåd. Och nu ljusnar det verkligen till. Du är en nådefull Gud emot dem som älskar dig och håller dina bud. Älska och lyda hör alltid ihop. Lydnad för Herren Jesus Kristus är det starkaste beviset på att du verkligen älskar honom. Det går kanske att säga: o, vad jag älskar Jesus. Men lyda är en annan fråga. Men det går inte ihop i Guds matematik. Älskar du mig, lyd mig. Håll mina bud. Gör som jag vill. Den här första formen av hans bön är tillbedjan. Han tillbeder Gud, han tillskriver Gud hans egenskaper. Och det, mina vänner, är faktiskt den högsta formen av bön. När människan bara stannar upp och betänker vem Gud är och tillerkänner honom hans egenskaper. Nästa del av bönen, vers 6, kan vi kalla för åkallan. För nu säger han så här: o herre, låt ditt öra akta härpå och låt dina ögon vara öppna för din tjänares bön. Han säger egentligen: lyssna nu Gud, lyssna. Han ger vid handen att han tror att Gud kan höra, att Gud kan se, att Gud alltså är en levande Gud. Han talar inte till någon död av gudabild. Han talar till en levande Gud som både kan se och höra. Och vara uppmärksam på vad Nehemja nu har att säga. Han anropar Gud och hans uppmärksamhet. Lyssna till den bön som jag beder inför dig både dag och natt. Han gav sig ingen ro, karl. Han fortsatte att bedja dagar och nätter. Det vill säga han sov säkert också. Men han hade det ständigt på sitt hjärta. Han kom inte ifrån den. Nästa gång bönen ändrar sig är också i vers 6. Nu kommer han in på bekännelsedelen. Lyssna Gud till min bön i det att jag nu framlägger min synd. Jag bekänner Israels barns synder, den vi har begått emot dig. Ty också jag och min faders hus har syndat. Och liksom Esra när han bad, så identifierar han sig också med folkets synd. Och inte säger förlåt dem där borta i Jerusalem. De måste ha gjort någonting eftersom din välsignelse har tagits ifrån dem och fienden blivit dem övermäktiga. Nej du, han säger förlåt oss vår synd. Så ska alltid församlingen göra. När någon lem brister, kommer du led. Inte högmodigt bedja förlåt den människan. Utan Gud, vad har vi gjort? Eftersom denna skada har kunnat ske i kroppen. Och identifiera oss med synden som har skett och bära bördan tillsammans. Kanske hade han lite samvetskval för att han var kvar i Susansborg när han egentligen skulle ha varit i Jerusalem. Men så i vers 8 vänder hela bönen med den lilla konjunktionen men. Det är sant Gud, vi har svårt förbrutit oss mot dig. Men Gud, men han har lika som en liten hållhake på Gud nu. Vadå? Nu kommer en ny fas utav bönen i vilken han åberopar Guds löften. Han säger Gud, men du tänk på det ord som du gav din tjänare Mose. Och så citerar han för Gud ett löfte som Gud gav för 1000 år sedan till Mose en gång där ute i öknen. Ett 1000-årigt löfte tar han fram ur skriften och bär han fram för Herren. Gud, du har ju sagt så här. Visst är det sant att vi nu har förfelat oss mot dig. Men så här har ju du också sagt. Du har ju sagt att om ni är otrogna ska jag förströ er bland folket. Ja, det har skett. Vi har varit otrogna och du har förstrött oss. Men Gud, du har också sagt. Om ni vänder om till mig och gör min vilja. Om ni också vore församlade till himmelens ändar så skulle jag dock församla er tillbaka igen till det land som jag har utvalt till boning åt mitt namn. Du har sagt det här Gud. Jag har svart på vitt på det. Och Gud har ingenting emot att vi håller fram hans egna löften för honom när vi ber. Och det är det enda hopp vi har att verkligen bli bönhörda. Veta att han är en trofast Gud, det har han redan besinnat. Veta att han är en nådig Gud, det har han också redan besinnat. Och Gud, du som alltså inte kan ljuga, du som alltså inte kan svika, du som alltså är nådig, du har sagt så här. Nu håller jag upp det här löftet inför dig. Nu tillämpar jag det här löftet på min situation, fast det är 1000 år efter det du gav löftet. Här har vi en bok full med löften. Hundratals löften som alla är flera 1000 år gamla, men tillämpbara 1977. Och nu blir han ännu intimare. Nu blir han ännu personligare med Gud. I vers 10. Gud, det är lika som trumfkortet för Nehemja det här tror jag. Gud, det är faktiskt din hjärtesak det gäller. Lägg märke till det personliga pronomen och dess possessiva variant i vers 10. Gud, det är dina tjänare det gäller. Det är ditt folk. Som du har förlossat med din stora kraft och din starka hand. Det är ditt egendomsfolk Gud. Det är det folk som du har frälst en gång. Det är dina barn Gud det gäller. Det är och deras vägnar som jag kommer. Det är din ära som står på spel Gud. För det är ditt folk det gäller. Och det är fint att verkligen vara angelägen om Guds ära. Det är för att det gäller ju det folk som Gud har bekänt sig till. Därför är det alltid med viss triumf man beder för församlingen till exempel. Och för en kristen och för Guds barn. Till man vet att det här ligger i Guds hjärta nära. Det är angeläget också för Gud. Och det visste Nehemja. Och det är lika som han slutar bönen nu med att åberopa det här löftet. Och påminna Gud om att det här gäller ju ditt folk, Gud. Det är dina egna barn, Gud, det gäller. Det är inte mitt folk, säger han. Det är ditt folk. Men innan han slutar bön i vers 11, så dristar han sig till att ytterligare konkretisera sig. Och det var frimodigt. Och det var tjusigt gjort. Han säger inte amen här. Och lämna saken åt Gud nu. Fixa det här nu då. Utan titta hur han slutar bön. Och Herre, är det så du skulle finna behag i det? Använd mig. Det var inte någon stormodighet som kom honom att avsluta bönen så. Visserligen hade han bett om en jättestor sak. Jerusalems återupprättelse och väckelse bland folket. Det var vad han åstundade. Bland 60-70 000 personer borta i Jerusalem. En hel stads återuppbyggnad. Det var ett stort projekt han bad om, som var långt borta. Han var en liten munkskänk i Artaxerxes palats. Men ändå beder han Gud, är det så du vill och kan, använd gärna mig. Jag står till din tjänst. Jag tror det är riktigt att avsluta bönen så. Även om du beder för någonting som du har nöd för i ett fjärran land, att våga inkludera dig själv i ett möjligt bönesvar. Gud, är det någonting jag kan göra för att avhjälpa nöden där? Låt mig se vad jag kan göra. Och jag ska ta er med lite grann in i andra kapitlet innan vi snart slutar. För nu, hur gick det bönen? Jag var då munskänk, säger han, hos konungen, hovmästare. Den man som skulle sätta fram vinet på bordet. Efter att först själv ha avsmakat detsamma. För att se till att det inte var förgiftat. Det var ett farligt jobb. Han var någon slags livvakt, skulle man kunna säga. Och vid Artaxerxes bord, vid de persiska konungarnas bord, skulle alltid glada ansikten synas. Och det var svårt för Nehemja att vara glad. Men det var så allvarligt att enligt persisk lag, om någon befann sig tjänande konung vid hans bord och inte så glad ut, utan sorgsen och trumpen, så var det faktiskt med dödsstraff belagt. Så vi kan förstå situationen. När vi kommer in och läser i andra kapitlet. Det hade gått flera månader nu. Nu är vi framme i månaden Nisan i april. 4 månader hade gått och ingenting hade hänt. Och Nehemja hade bett dag och natt. Han hade fastat till och med, stackaren. Och inget bönesvar. Det ser man att det inte lönar sig. Han hade ropat till Gud. Och han fortsatte säkerligen att ropa. Himlen var tyst. Alldeles dödstyst. Och Nehemja var fortfarande bedrövad. Men så fort han skulle upp och göra tjänst för konung Artaxerxes, så satte han på sig masken. Det påtvingade leendet och såg glad ut. Men så en dag, när 4 månader hade gått, så var han så bedrövad att han bara inte kunde hålla masken längre. Utan den föll, trots att han inte riktigt själv visste om det den där morgonen. Han säger i vers 1, jag hade förut aldrig visat mig sorgsen för kungen. Men den här dagen sa kungen till mig, Nehemja, varför ser du så sorgsen ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon hjärtesorg. Då blev jag övermåttan häpen. Förskräckt, jag rädd. Du vet. Han ser att jag inte är glad. Och vet vad ska nu hända? Och kungen såg att det var ingen vanlig sorg han bar på. Det var en djup hjärtesorg. Och Nehemja finner sig dock och förklarar sig. O konung, skulle jag inte se sorgsen ut, då den stad där mina fäders gravar är ligger öde och dess portar är förtärda av eld. Refererande alltså till Jerusalem. Då får han höra, beredd på någonting helt annat. Men vet du vad han får höra? Konungen sa till mig, Nehemja, vad är det då du begär? Vad kan jag göra för dig? för att avhjälpa det här. Och Nehemja tror inte sina öron. Vad nu då? Den högste konungen på jorden, Persiens kejsare, erbjuder mig sin tjänst helt plötsligt. Plötsligt hade Guds finger börjat röra igen vid en konungs hjärta. Varför då? Nehemja hade bett. En liten hovmästare, en liten munskänk, hade bett dag och natt och ropat till himmelens Gud, men inte fått svar. Men nu började det röra sig. Nu började det hända någonting. Flera månader sedan. Varför började det hända någonting? Nehemja började visa sina känslor. Nehemja började vara som han kände. Och så uppdagades bördan för den som kunde åtgärda den. Tänk hur vi ibland kan låsa Gud och Guds handlande genom att bära maskerna på oss. Hur står det till? Ja, det är bra. Och vi får aldrig reda på hur det egentligen står till. Jag står still. Faktiskt. För det gör det många gånger. Men vi vågar inte tala om det. Den sorgen måste ibland bliva så tung och så djup så att det ska bli uppenbart en gång. Men det är ju inte riktigt bra med det i alla fall. Nej, det har inte varit på 4 månader. Men varför har du inte sagt någonting? Ser du, ibland tror jag Guds församling är låst i detta. Vi beder och vi beder och vi beder. Gud, varför gör du ingenting? Ja, men varför tappar inte ni masken och är som ni är? Och låter Guds ande verkligen få verka och bära varandras bördor. Men jag vet ju inte om din börda. Du ser så glad ut. Jag tror Gud har en undervisning till oss just här. Det var först när Nehemja visade sina känslor som Gud kunde börja öppna dörren till bönesvaret. Och när Nehemja hör konung Artaxasta säga: Nehemja, vad kan jag då göra för dig? Så vet han inte riktigt vad han ska ta vägen. Vad nu? Han erbjuder mig sin tjänst. Han har inte tid nu att springa åt sidan och be någon slags högtidlig bön, eller hur? Den man som i första kapitlet bad en sån fantastisk bön, vet du vad han gör den här stunden? Han knäpper sina händer nervöst bakom ryggen och så säger han: då bad jag en bön till Gud. Så står det. Då bad jag en bön till himmelens Gud. Men det var en sån där snabb 2 sekunders bön, du vet. Käre gode Gud, hjälp mig nu. Ingen hörde det. Och vi tror nästan inte att Gud hörde det heller. Men tänk, det gjorde han. De bönerna är lika berättigade som de stora mäktiga bönerna som beds i Guds tempel. De där små nervösa suckarna som så många gånger har betts från det jag har rest mig där och gått till den här talarstolen. Här har betts många såna där expressmeddelande till Gud. Ingen har hört det, ingen har sett det. Skickar upp dem. En snabb begäran om hjälp. Hör Gud som? Ja, visst gör han det. Och det ska vi se nästa gång. Hur Gud nu, på grund av den lilla snabba bön bakom, ja, inte bakom ryggen, men i alla fall utan att Artaxastas visste om det, så bad han det. Och Gud hörde det. Och Gud öppnade Artaxastas hjärta ännu mer. Och för underliga erbjudanden kommer ni hemma till dels. Bön och bönesvar. Det är egentligen naturligtvis inte den yttre formen av bön som är det avgörande. Men vi bör lära oss att bedja bättre och bättre. Vi bör lära oss att bedja och betänka vem Gud är till bedjan. Att åberopa honom, att vara villiga att bekänna och identifiera oss med begången synd som förhindrar Guds verk. Men vi bör också vara kapabla att åberopa Guds löften. Och då krävs det att man känner till Guds löften. Då krävs det att man känner till boken som innehåller Guds löften. Och vi bör inte sluta bönen med mindre än att vi säger: Gud, är det någonting jag kan göra för att det här bönesvaret ska bli en verklighet? Här är jag. Amen. Herre, vi tackar dig för Nehemja. För den lille munskänk, Herre, som ville vara dig till tjänst och hjälp. Tack för bördan du la på hans hjärta och för hans villighet att bära densamma. Här är vi, Gud. Med så stor svårighet vill vi ta på oss bördor, Herre. Därför att vi tycker oss ha så nog av det vi själva bär på.
Men din mening är ju att vi skulle bära varandras bördor, Herre. Så vi ber dig den här stunden att den helige ande skulle få lossa banden och maskarna, Herre. Att vi slutade med rollspelet. Så att vi upptäckte i vilken belägenhet vi egentligen befinner oss. Hjälp oss, Gud, att vara ärliga mot varandra. Att våga visa varandra våra bekymmer, Herre. För att du ska kunna komma in och åtgärda och hjälpa och avhjälpa. Herre, om någon finns här idag som är i särskilt behov utav din nåd, din välsignelse och din tröst och din styrka, så beder vi nu för den personen, Herre. Vi beder nu till dig, Gud, att du ska öppna vägen för hjälp. Är det någon som behöver lära känna dig, Herre, för första gången, så beder vi att den människan skulle finna dig i den här gudstjänsten. Amen.